Våra liv är fyllda av ord, eller hur? Vi hälsar på varandra, vi önskar varandra lycka till. Vi använder ord, vi som kan då använda ord, det är de flesta av oss människor. Att säga vänliga saker, kärleksfulla saker, hårda ord. Ord som ger liv tycker vi. Och ord som är nästan dödande eller hatiska. Ord som får konsekvenser. Vi använder ju ord hela tiden. Och idag heter det temat det levande ordet. Och det levande ordet är någonting helt annat än bara bokstäver, tecken. Men vad är Guds ord då? Det som vi ska prata om, det är det de talande orden om Gud? Är det de skrivna orden om Gud? Är det de talande orden av Gud? Är det Bibeln som är Guds ord? Vi ska få lite ordning på det så att säga. Guds ord i Gamla testamentet, och som också står i den judiska boken Torah, är ju Guds vilja. Alltså Guds vilja, suveräna vilja. Och det är genom att hans ord som världen blev till, var det ljus och det blir ljus. Det är genom orden som han skapar världen, enligt första Moseboken. Och sen kom ju då också ordet att menas i Nya testamentet, där det på grekiska heter logos, som också betyder ord, logistik, vet vi vad det är. Men det handlar om logos, och det är någonting annat, det får ny betydelse. För att nu så blir ju ordet kött. Det blir alltså en personen, det blir Jesus som blir ordet. Gud skapar, eller Jesus bär ordet vidare. Så det är i honom som ordet går här på jorden. Sen har även ordet fått en annan betydelse. Det är bibelordet pratar vi om. Vi läser Bibeln. Predikan är också, vi får höra ordet. Och inte minst den som heter Martin Luther poängterade väldigt mycket. Och det är kanske därför som heter reformationsdagen idag också. I överförd betydelse att ha med ordet att göra. Men det viktigaste är att kanske ordet inte är det som skrivs och sägs, utan det är något som lever. I och med att Jesus bar ju ordet vidare. Och därför kan man i det ljuset undra, egentligen är kristendomen en skriftreligion? Eller är det en levande religion? Och det har man diskuterat ganska mycket. Och någon bibelforskare har sagt att skriften är sekundär i jämförelse med det talade ordet om Kristus och Gud. Idag har jag fokuserat på två bibeltext, predikotexter. Alltså det, om ni kanske inte känner till det innan, men det gör det säkert ni flesta. Men vi har tre årgångar. Alltså under tre års tid så har man olika predikotexter och bibeltexter. Och nu är vi inne i den tredje årgången. Så börjar man igen nästa år, på nästa kyrkoår, på första årgången. Jag valde faktiskt lite från tredje årgången och lite från första årgången, för jag tyckte de passade bra ihop. Så att jag började med tredje årgångens predikotext, som är dagens egentligen utvalda text. Johannes evangelium kapitel 6 och 60-69 i verserna. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sa till dem: får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Och Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Och Jesus sa till dem 12: Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Och det hela utspelar sig faktiskt i synagogan i Kafarnaum. Och det är viktigt att det sägs där, för det är ju det är lite speciellt det här. Och vi förstår kanske också att hans lärjungar och de här, man tänker sig lärjungarna i större, inte bara de 12 utan även lärjungarna, de blev lite upprörda. Och det har hänt saker innan före den här texten. Det har varit bespisningsundret när Jesus bjöd tusentals människor på bröd och fiskar, det vet ni ju. Han har gått på vattnet och folket vill liksom ha mer av honom, och då säger han att det är han själv som det här brödet är, och därför ska vi äta hans kött och dricka hans blod. Och då blir det too much, för mycket för lärjungarna. Alltså, ska vi äta honom? Och jag menar, jag vet att det finns olika kyrkliga traditioner, och här är det mer en symbolisk betydelse. I ortodoxa kyrkan är det hans kött och blod, man har olika syn på det. Men ändå, han säger någonting revolutionerande, Jesus är, som de reagerar på. Och det kan man ju förstå, att om vi ska äta honom, ska man verkligen göra det? Det är mycket märkligt. Och så blir det en liten vattendelare för några människor, för några stannar kvar och så vidare. Men Peter säger ju: Herre, till vem skulle vi gå, har han sagt här. Att ordet blir kött, sa jag i början, och det står i Johannes första kapitel, som också kallas Johannes prologen, brukar man kalla detta. Och han säger också då att det är i det här sammanhanget att det är anden som är det viktiga. Det är inte köttet som ger liv. Så den verkliga födan och drycken är ande. Och han försäkrar också Jesus, eller Johannes i evangeliet, att ordet, att det är den här ordets kraft som har skapat världen och nu vandrar Jesus, och att det genom tro på denne man, genom att se honom och höra Jesu ord, som Gud kan förklaras och förhärligas. Vilket fall som helst, så resulterar i den här händelsen att några slutar följa Jesus, medan andra, hans 12, följer Jesus. Så att egentligen kan vi ställa oss den frågan också, att de här orden, och vilka konsekvenser får detta för våra liv? Är det mest fina ord vi läser här som skapar en intellektuell förståelse av tillvaron? Eller har de alltså verklig ande och liv? Har de här orden en skaparkraft? Får de oss att vilja leva och se en möjlighet till förnyat liv där hopplöshet råder? Vi kan väl ta med oss de frågorna till nästa text som hämtat för första årgångens predikotext, som hämtat från Lukas kapitel 8, 4-15. När mycket folk samlades, som man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse: En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när de hade kommit upp vissnade det bort, eftersom de inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sedan ropade han: Hör, du som har öron att höra med. Hans lärjungarna frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade: Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte ska se fast de ser, och inte förstår fast de hör. Så Jesus förklarar ju liknelsen här, kan man säga. Men om vi ändå förklarar och säger lite mer, så vad betyder detta då? Jo, utsädet, det är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Och de som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Ja, alltså jag tror vi kan känna igen oss lite till var mans vi har varit med om saker och ting. Vi har hört en kallelse, vi har hört Guds ord och blivit uppfyllda, kanske någon konferens, en gudstjänst i annat sammanhang. Och vi gläds, och sen så kommer på något vis de vardagliga trivialiteterna i fatt oss på något vis. Och så försöker man igen. Och vi vill ju att det ska växa. Vi vill ju ta emot ordet, om man har bejakat en gång, att det ska växa igen. Och det är så lätt att fokusera på jordmånen, alltså underlaget. Men det är faktiskt utsädet som är det viktigaste. Till exempel om man sår tomma plåtburkar, så kvittar det ju. För jag menar, hur underlaget ser ut, det blir ändå bara en massa skräp. Om man inte återvinner det, såklart. Men utsädet som Jesus pratar om, det är alltså Guds ord. Och det är liksom, det låter ju fromt, och det är fromt. Och det är mycket speciellt med Guds ord, som jag sa i början. Det är inte vanliga ord som vi säger. De innehåller så mycket, mycket mer. För det är också ande. När lärjungarna inte förstod varför deras mästare rabbi måste dö, sa Jesus: skriften måste i allt uppfyllas. Det vill säga att allt som Gud sagt genom profeterna i gamla testamentet måste Jesus uppfylla. Så när Jesus lever sitt liv, som också innebär att han måste dö, så blir Guds ord som sagt i gamla testamentet levande. Det är ju Guds vilja. Och så återkommer vi till underlaget där utsädet sås ut. Och då kan man fråga sig, så är det som den skånska myllan där allting växer och som det knakar? Eller är vi kopplade till berghällen där utsädet dör? För återigen, vi vill ju att det ska frodas, Guds ordet. Vi vill ju lyssna. Men som sagt, vi har ju mycket olika saker i oss som är hinder för detta. Och ibland så känner vi att det verkligen frodas och växer. Och vi blir inspirerande. Och då är det på något vis skönt att det inte bara hänger på oss hur vi känner. Utan vetskapen om att Guds ord och Gud, han finns där hela tiden. Även om vi inte känner att det går så bra i det kristna livet. Så att om och om igen bejaka. Det är väl det som är det viktigaste. Bejaka och höra och lyssna, som Nina sa, och gå. Och ibland så får vi kallelser eller ord till oss, och så måste vi ta kanske det där steget att våga besöka den här som människan som vi inte besöker så ofta, eller ringa det här samtalet. Eller som nu, vi ska se en liten sekvens ur en film som jag gjorde för ett antal år sedan, om den gamle Johannes som inte fick frid i hjärtat, och en kvinna, Katrina, som säkert innan den här scenen hade hört en kallelse att det finns en man som ligger i en stuga i Småland och inte får frid i sitt hjärta för han ska till och dö. Och vi kommer rätt in i samtalet, och hon får vara en bärare av förlåtelsen, av Guds frid. Så detta är ett exempel hur det kan gå till i våra liv, att vi blir kallade och vill vi gå, vill vi se på den här sekvensen i alla fall.
Har du mer att säga, Katarina?
Ja. Ett till, Johannes. Se Guds lam som borttar världens synder.
Menar du att han borttar också den synd som bor i mitt orena hjärta?
Ja, Johannes. All den synden sonade han när han dog i ditt ställe.
Men jag har den ju ännu kvar.
Så visst som Paulus också hade den kvar. Har du aldrig läst det? Viljan har jag, men göra gott, det förmår jag inte.
Ja, så är det.
I hans sår är vi helade.
Ett ord till, Katarina. Ett fast. Och jag tror det.
Alla har vi syndat, Johannes. Och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det så blev vi rättfärdiggjorda av Guds nåd genom förlossningen i Jesus Kristus.
Amen. Katarina fick bli bärare av Guds förlåtelse. Och vi är ju redskap här på jorden. Och precis som Johannes som försökte plocka bort de här små synderna, jag ska inte svära så mycket. Varför blir jag så arg när jag spelar ishockey och jagar Hasse Isaksson där nere och tänker dumma tankar? Nej, men det är inte det som är kristendomen, utan kristendomen är att vi har Kristus Jesus som har dött för oss. Vi får förlåtelse och kan gå vidare om och om igen. Resa oss upp igen med hans hjälp. Så att när man bara plockar de här stenarna, då når vi ner till berghällen och då märker vi att ja, men det är en enorm stor stengrund som ligger där och då behöver vi någonting annat. Vi behöver Jesus. Och om man tror att kristendomen är det här att plocka bort de här små stenarna och sen blir man besviken på sig själv att man inte blir bättre, fast man vill bli bättre. Då kan man ju till och med tyvärr då lämna en församling och så försvinner man. Så tror man liksom att jag är inte tillräckligt värd att vara kristen. Men det handlar inte om det. Det är ju en stor fördom om kristenheten tyvärr. Vi alla spruckna kärl, vi behöver förlåtelse. Det är en viktig sanning där. Och det är faktiskt så att Gud kan också kultivera jorden. Det vill säga, han kan bearbeta oss om vi lyssnar. Och då kan det bli fantastiskt egentligen i våra liv och vi kan få växa. Och vi kan, jag tror också att man ställer in de här mottagningstekniken så att säga och lyssna. Att man går en slags bön under dagen kanske och tar emot och är mottaglig. Så frågan går vidare till oss alla. Vill vi lyssna? Vill vi gå vidare när vi hör kallelsen? Små och stora kallelser. Jag känner en kompis i Uppsala som heter Per Harling som skrivit många psalmer faktiskt. Och han har skrivit en psalm som egentligen bygger på Greta Thunbergs klimatkamp där. Alltså jag blev så inspirerad av henne att vi kan, genom att det kanske också en kallelse, vi hör någonting och så går vi vidare. Så han skrev en helt nyskriven psalm faktiskt som är bara tonsatt för före jul tror jag att det var. Och Lisa som är så skicklig och Bea som är skicklig, de bara tog den direkt. Och texten handlar om det som Erik så snabbt, han skrev ner den för den fanns inte på internet utan vi hade bara hade liksom tagit det direkt från Facebook. Men då skrev han ut texten där. Så att de orden, den kallelsen är också, det är också en kallelse att vi genom våra beslut och handlingar så kan vi få skapelsen, den skapelsen som en gång var skapad av Guds ord, att må bättre i framtiden genom våra beslut. Så att jag avslutar här nu med att vi sjunger, eller vi lyssnar på Bea och ska vi läsa texten där, och så är det en väldigt fin text.